Den här sista sången vi sjöng, den älskar jag. För det är det det handlar om, att få se Jesus. Och när vi får se Jesus i skriften, så föder det tro. Eller hur? Mm. När man får Jesus uppenbarad genom Guds ord, så att man är med. Därför är det bra om ni har biblar med er. Det är bra om ni har biblar med er, så ni kan följa med och sen liksom se de här guldstänken som finns gömda. För det är det som föder tro. Tro kommer av predikan, och predikan kommer av Kristi rema. Uppenbarelsen om vem han är, alltså. Inget annat. Inga andra grejer. Och därför är ju psalmerna som vi läser, de är oftast mycket starkt profetiska. När David skriver då, så ser vi hur han beskriver sin situation. Men samtidigt så kan vi se att han beskriver något som är mycket, mycket större än han själv. Det ser vi ofta, va? Här helt plötsligt så kommer Messias in. Yeshua HaMashiach. Jesus är Messias på hebreiska då. Man kallar ju de här psalmerna där Jesus helt plötsligt uppenbaras och sen bekräftar sig nya för messianska psalmer. Det är den heliga ande som kommer och uppenbarar Jesus. Och psalm 22 till exempel, där har du en riktigt stark messiansk psalm. Och psalm 110 också, det är de här kända som bekräftas i nya förbundet att de också är, handlar om Jesus, va. Psalm 22, jag ska bara ta två verser där då. Vers 17, det råder ju ingen tvekan om vem man talar om, va. Den heliga ande uppenbara korsfästelsen, va. Mina händer och mina fötter har de genomborrat. Anden blickar in i vad som ska komma och ser Golgata. Vers 19. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Det vet vi också om det var. Det var precis vad de gjorde med Jesus, va? Stämmer. Men här får ju psalmisten David se det här långt, långt innan det händer. Psalm 110 då sen. Här kommer då en mäktig sak. Herren sade till min herre: sätt dig här på min högra sida tills dess jag har lagt alla dina fiender till en fotapall. Ja, vem tror ni han pratar om? Han pratar om Jesus. Död, uppstånden, far upp och sätter sig på faderns högra sida. Och så säger man ju i Svenska kyrkan: därifrån igenkommande till att döma döda och levande. Ja, det är sant. Och så kommer vers 4 då i brevet, eller i psalm 110. Du är präst för evig tid på samma sätt som Melkisedek. Rättfärdighetens konung betyder ju Melkisedek. Och det är ju Jesus som anden uppenbarar. Märker ni redan att ni har fått lite mer tro, eller? Messias Jesus Kristus använder sig alltså av ordet och anden när han bygger upp sin församling. Anden och ordet bygger Guds församling. Ordet och anden samarbetar för att forma oss till levande stenar i ett stort Herrens tempelbygge. Och då förstår vi ganska snart att det är väldigt viktigt vad som predikas. Att Jesus får bli synlig. För det är bara när våra ögon får se Jesus. Det är först då vi får kraft att kunna lägga av det här andra, va. Och växa. För det gör vi ju när vi lägger av det andra. Och det växer vi ju i Guds rike. Och därför så säger andra Timoteusbrevet 3:16 så här. Att hela skriften är utandad av Gud. Nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jag tycker det här med bestraffning låter så illa, så jag har översatt det med ett annat ord som det lika gärna kan betyda då. Undervisning, överbevisning, korrigering. Det grekiska ordet här betyder att göra det som är krokigt rakt. Det som är krokigt göra rakt, va. För det ser vi ju gamla förbunden, han går till rätta med de här falska religionerna. Eller, och så säger han så här: varför måste ni göra Herrens vägar krokiga? Jag har det ordet då. Och så det sista ordet jag vill ta upp där är paideia. Det betyder barnuppfostran. Paida. Barnuppfostran. Att man ska växa upp, alltså att Kristus, vi ser det i Korinterna, första Korinterbrevet 3, så säger Paulus där, de bråkar med varandra där och man följer olika ledare. Det var olika grejer på gång som drog åt alla håll. Och då säger Paulus i första Korinterbrevet 3 och 1 så säger han, nej men håller ni på så här så är ni ju fortfarande barn. Alla hade sin favorit som han följde liksom. Det var grejer, det var det liksom stänkte det stjärnor när han var här. Han blåste och 50 man for i golvet. Ja, men då skulle du ha sett Apollos möte förra veckan. Oj, 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 jag var där, förstår ni. Han viftade med kavajen och de skakade hela lokalen. Honom följde jag. Ja, ni förstår den, liksom tankarna va. Det är ju inte där, vi ska inte följa sådana grejer. Vi ska följa Jesus. Där han blir stor, där han blir uppenbarad, där finns han mitt ibland också. Vi samlas i hans namn. Det betyder ju inte att sitta här och säga Jesus, Jesus, Jesus. Så blir det någon slags enhet. Utan fattar ni namn, det betyder hur någon verkligen är. Och det är det som ger enhet. Man behöver alltså bara predika om Jesus i skriften. Och låta honom bli stor för våra ögon. Så kommer man, för man vill höra mer. Här har ni mer smak. Mer smak. Ja, då går vi tillbaka och tittar på en annan messiansk psalm och det är psalm 40 och då känner vi igen det här igen. I vers 8 står det, därför säger jag, se jag kommer, i bokrullen står skrivet om mig, att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta. Det här ser vi också den där va? Här har du Jesus, va? Ingen människa kunde ju uppfylla lagen, men så kommer han som var utan synd, ställdes under lagen, står det. Och så gick han hela vägen för vår skull. Det var inte för hans egen skull han gick till korset, utan det var för din och min skull som han gav sitt liv. För han var tvungen att besegra det onda på det sättet. Och det gjorde han ju, det vet vi. Så skriften är rakt igenom, står det, varenda ord, eller varenda, egentligen är det ju den röda tråden som ska andas Messias. Så när du läser skriften, så försök att hitta Jesus och försoningen, då börjar du komma rätt. Och då börjar du märka att när du får tag i det, då händer också mycket annat. Det är som en nyckel liksom, att låsa upp skriften med. När du ser Jesus i Gamla testamentet, då blir han ju stor, va? Eller hur? Jag kommer att tänka på en häftig sak. Vi pratar ju om parousia och Jesu tillkommelse. Och då står det i Hebreerbrevet, jag tog upp det här faktiskt på en andakt på Beteskeppet för ett tag sedan. Det blev så levande för mig. Vad pratar han om när han säger att en sista gång, står det i Hebreerbrevet 12, va, ska jag skaka inte bara himlen utan också jorden? Då måste vi ju ställa oss den här frågan. När skakar han första gången? Ännu en gång ska jag skaka. Inte bara himlen, eller inte bara jorden utan också himlen. Ja, det måste väl ha varit, va? Kommer ni ihåg när han steg ner på Sinai berg? Då står det att allt skaka. Allt skaka. Ju närmare han kom med sina fötter på Sinai berg så börjar allt bara skaka. Och vad som hördes mer då? Jo, det hördes en trumpetljud högre och högre ju närmare fötterna kom jorden, eller hur? Ja. Så var det va. Okej, nu säger ju Herren att han för över det här på nya förbundet. Kommer han tillbaks? Var ska hans fötter stå? På Oliverget. För nu börjar vi fatta va, varför det är basuner i Uppenbarelseboken. Ju närmare han kommer med sina fötter på Oliverget, desto starkare blir trumpetsignalerna. Eller? Det är ju den förebilden ordet självt har. Och vi kommer att se och förstå. Det kommer liksom att bli starkare och starkare och starkare ända dit Herren kommer. Och vi ska med. Vi ska med, eller hur? Psalm 40, vi hittar mera Messias i den här psalmen. Det står i Psalm 40, 16-17 så står det så här. Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. Men kom nog att vi redan har börjat med ett messianskt uttalande, så vi vet att hela salmen andas Messias, va?
Så det är 46.
Ja, 16-17. 46-17. De som älskar din frälsning. Kan du gissa vad det står för ordet på hebreiska? Yeshua. De som älskar din Jesus må alltid säga: lovad vare Herren. Vet du vad det står där på hebreiska? Upphöjd vare Herren. Jaha, var det här ifrån du hämtade din text, Paulus, när du gjorde Romarbrevet 10, frälsningsbönen? Om du med ditt hjärta tror. Eller? Du ser ju i skriften vem man är. Om du ett hjärta tror att Gud har uppväxt Jesus, Herren, från de döda. Och med din mun bekänner. Eller? Tror du det är? Vi ser. Vi prisar honom. För vi ser vem man är, va? Rema. Tro. Du som har King James, jag vet. Jag har skrivit så här, här. Jag tror det var här jag skrev. Karin har sagt, har jag som en liten text till hon där. Hon brukar alltid bära med sig en bibel som heter King James. Och den är väldigt bra. Den är väldigt bra. Där står det faktiskt så här att de som älskar, jag ska översätta det här på som man skulle kunna säga då. De som älskar Jesus må alltid säga: upphöjd till makt och ära vare Herren. Så blir det om du översätter texten. Ja, han är väl uppstånden. Jesus är väl uppstånden. Och den första församlingen svarade och sa: ja, han är sannoliken uppstånden. Det är de här texterna man pratar om, va? Man såg, man var läsare, man såg vad som hände. Man levde i det så innerligt, va? Och det är när ordet blir levande i våra hjärtan som man utbrister med sin mun. Och jag älskar spontan lovsång, spontan bön, spontan handpåläggning. Det är alltid det handlar om. Det handlar om spontanitet i Nya förbundet. Det handlar inte egentligen om att ställa upp folk i en förbundskör. Det handlar om spontanitet, att någon här inne, vem som helst, bara känner i sitt hjärta så här: åh, vad jag älskar den här brodern. Åh, vad jag älskar den här systern. Han behöver någon uppmuntran. Ja, men gå och gör det då. Det är alla gånger den helige ande. Jag tror vi missar så mycket när vi upplever sådana saker. Jag skulle ha ringt den där. Förstår ni den här spontaniteten? Det är ett flöde inifrån och ut liksom. Men kärlek, då är Gud. Då är det Gud. Jag missar många sådana tillfällen, men jag har träffat också. Det brukar vara rätt. Det brukar vara rätt när man känner så. I glädje och frid ska ni ledas åt stad. Det är ju spontanitet igen. Och att glädjas i Herren, som det stod i det här, va? Det förstår vi ju ganska snart att det är precis samma sak som att han i oss. Han är ju min glädje. Han som bor i mig. Från honom kommer min glädje. Från honom kommer kraften att göra Guds vilja, så läser vi. Från honom. Tänk vad enkelt allt blir. Istället då för att springa omkring och försöka behaga och behaga och behaga, vilket vi ändå inte klarar av. Det blir bara fördömelse och sånt. Så går du och jag bär omkring på en Jesus som är uppstånden, som har gjort allt klart för dig och mig. Fattar du? Vad tror du Jesus ser när han ser dig? Eller vad tror du Fadern ser, rättare sagt, när han ser dig? Han ser Jesus i mig. Ja, min älskade son och dotter. Jag har låtit min sons ande bo i ditt hjärta. För att du är rättfärdig. Ja, men jag känner mig inte sån. Jag är fördömd. Det spelar ingen roll. Läs i skriften, ska du se. Det är sant. Det står så här också att frid lämnar jag efter mig. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och var inte modlösa. Det här sista, det är ju en uppmaning. Har ni tänkt på det? Jag har aldrig läst det så förut. Men det är en uppmaning. Låt inte era hjärtan oroas. Var inte modlösa. Det står att han ger sin frid och sin glädje till oss som inte världen ger. Och då måste vi ju nästan ställa oss den frågan, vad är det som världen ger sin säkerhet? Ja, det vet vi ju ganska snart, va? För såna är ju vi människor. Har vi bra på bankboken? Dagen ser bra ut, jobb, ja, så långt ögat når och allt det här, va? Då är det säkert. Då kan det rulla på. Men så kan saker och ting förändras väldigt fort. Väldigt fort. Kan gå över en natt eller en dag bara, så står man där och undrar. Ja, vad spelar det någon roll nu att du har massa pengar på bankboken? Vad spelar det någon roll att du hade, ja, något jobb som var så säkert för ett år sedan när man står där? Då måste man alltså bygga på någonting som inte har med den här världen att göra, förstår ni? Och det säger ju Paulus i Filipperbrevet att den här säkerheten som Jesus ger i vårt innersta, det har inte med vårt förstånd att göra. Jag ska läsa den här texten för er. Det är alltså en frid som kommer ifrån Herren själv i ditt hjärta, som strömmar utifrån honom, som ger den här friden och den här säkerheten i ditt innersta. Genom tron då förstås. Och då säger han i Filipperbrevet 4 så här: gläd er i Herren. Nu kommer den där i Herren igen som jag brukar tjata om. Men det var inget vad jag tjatar om mot vad Paulus tjatar om. För han säger det här i latin. För honom hade det blivit så levande. Alltså, i Herren är Herren i dig, va? Det är han som är din glädje. Han i mig. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Ja, vi är så vänliga. Eller hur? Ja. Herren är nära. Ja, han är i oss. Han är väldigt nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan bön och tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Jag älskar Gud, för han är ibland så barnslig. Han som vet allt om dig, vad du tänker, det står att innan ett ord är på min tunga så vet du allt. Han vet motivet och tanken och allting, varför du säger det ordet. Han vill veta vad du tänker, men det vet han ju redan. Han vet, jo, därför att han älskar dig. Nu måste ju ha något mer med det här att göra. Jo, han älskar dig och han har skapat dig till gemenskap med honom. Även om han vet, så vill han att du uttalar det. Vi pratade om det, jag tror det var förra veckan, Elvor, och hur, du kan se i psalmerna också hur David ibland blir rasande, alltså. Kolla på dem där borta, de har det för bra, de drabbas aldrig av någonting. Men jag som liksom, jag är ju så gudomligt helig och jag ska få igenom allt det här. Har ni sett hur ofta det handlar om det här? Man kan inte förstå varför en del får lida och en del inte. Det går inte att förstå, det har ju teologer har sysslat med sedan Jesu tid nu. Och då är det ju så här att när vi känner fruktan i vårt innersta, då kommer det automatiskt att nu måste vi göra någonting, liksom. Vi måste göra någonting nu. Hagar betyder på hebreiska fruktan, i alla fall enligt en konkordans jag slog upp. Och då var det ju så att Ismael kom ju till genom Hagar, va? Och har man problem än av den lilla misstaget, ja, för hela Mellanöstern är som en kokande bomb. Och det har faktiskt med Hagar att göra. Och nu kommer det faktiskt, jag sa fel förut, men nu sa Karin sa. Då står det så här i engelska King James. Alltså läser jag första Mosebok 15 först då. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa: frukta inte, Abraham. Jag är. Tror ni det är Jesus? Jag är din sköld, jag är din försvarare. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: Herre, Herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvinget i mitt hus, det blir Eliezer från Damaskus, sa han om en viss besvikelse i rösten, kan jag tro. Men Karin säger att det står, och det står i King James här: after these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. Hörde ni? Herren i dig och mig är vår stora belöning, eller lön. Mer av Herren i våra liv är det vi får när vi söker honom. Han är inte bara din försvarare, beskyddare, utan han är din superöverflödande lön också i dig. Så när vi mer och mer söker Herren, så får vi mer och mer Jesus. Och då står det i Hebreerbrevet 11:6 så här: men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Vad då med? Mer, mera av Jesus. Mer, mera av Jesus. Ja, det är sant den sången. Vad härligt. Och då är det ju så här att vi är riktiga dumskallar, vi är människor. Vi förstår inte hur väl Gud vill oss. Det är faktiskt därför vi drabbas av prövningar. Då stänger Gud in oss, kan det kännas som. Varför det? Jo, därför att han måste öppna våra ögon så vi förstår hur väl han vill oss. Då står det Jobb 36:19. Nu vet jag att i alla andra översättningar så står det inte så som jag läser nu. Eller hur, Karin? Vi kan ta det sen. Hur kan han lära dig bedja om inte genom nöd och genom allt som nu har provat din kraft? Man skulle kunna säga så här: hur skulle jag kunna lära dig att söka mig om inte bedja dig? Då börjar man ju söka Gud. Hur ska jag kunna lära dig att söka mig om inte genom problem? För då börjar vi, kan vi lösa allt själv så gör vi det. Det måste jag villigt erkänna att jag är den första till att göra. Ja, jag kommer på korta där, utan ser jag en lösning då så här. Liksom. Det är väl nog lite till mans och kvinn skulle jag tro också. Och det här psalm 40 som jag var inne på som en messiansk psalm, det handlar ju om att David faktiskt var inne i en sån här prövning. För det börjar ju med att han var i dyn. Eller hur? Och sen var han på klippan, sen första versen. Och sen kommer det en ny lovsång i hans mun. Nu har han fattat något. Ögonen är öppna. Halleluja. Fasta steg. Nu är det bara att köra på. Sen vet ni, så går det liksom runt igen. Och sen är man ner i dyn och sprattlar. Och sen, käre Gud. Sen är man upp på klippan igen och allt är bra. Va? Och då blir man stark i sig själv ett tag. Ja, men vi är ju såna här. Ja. I alla fall känner jag igen mig själv. Ska vi se om jag är på fel sida där. Sista sidan är då. Allt såg så bra ut för David. Och kanske ser så bra ut för dig och mig. Men vet du att Bibeln säger att hela världen kommer att kastas in i ett kaos med hast. Det kommer gå väldigt fort. Och jag vet en gång när Gud gav mig en dröm. Han varnade mig för att det kommer gå fortare i handen än vad du tror. Kommer gå fortare än vad du tror. Jag menar, vi sysslar ju ändå dagligen med det här. Kommer det gå fortare än vad jag liksom tror ändå? Ja, för att vi är människor med våra begränsningar. Vi är människor, jag menar kriget. När först, andra världskriget kom, då var det ju kompisar som fattade ni, som var det värsta fiende bara. Eller Serbien, över en natt. När kriget kom. Ett helt land var bara kaos. När allt förändras, då jag skriver så här. Vi kanske förtalas. Vår omgivning sviker oss. Sånt gör ont. Det gör ont. Sjukdom. Familjetragedier. Arbetslöshet. Du blir bortryckt ur ditt sammanhang. Det gör också ont. Förr kunde du identifiera dig med människor. Du var någonting i den omgivning du var i. Helt plötsligt blir du bortryckt. Ensam. Har ingen att prata med. Sitter där. Ja, ibland är det inte så lätt att säga halleluja. Men halleluja ändå. Andra Korinthierbrevet 4. Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. Kristus i oss, va? För att kunskapen om Guds härlighet, hur han är. Kristus, hur han är i oss. Som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken, lysa. Men denna skatt, Kristus i oss, va? Det var ju belöningen för att vi sökte honom. Far vi i lerkärl är lika med mänsklig svaghet, begränsningar. Hur ska vi kunna lära oss det om inte alltid som har sånt i jobb? Hur skulle jag kunna lära dig söka mig om inte allt som du har provat din kraft? Ja. Och det här vill han göra då för att vi ska förstå att den väldiga kraften ska komma ifrån Gud och inte komma ifrån oss. När vi nu går tillbaka då till psalm 40, vers 18, så ska jag göra en liten, vet ni vad en parafras är, en egen översättning. Men den är baserad på en översättning innan liksom. Då kan man, du kan läsa på hebreiska så här då, psalm 40, vers 18, rätt översatt. Eller översatt ifrån grundtexten så här. Så att andemeningen som kommer fram blir, och jag känner igen mig alltså. Så här är det. Många tror att man hela tiden ska gå omkring med massa känslor, va? Och det flödar idag, men imorgon är Gud borta, va? För nu känner jag ingenting. Det är intressant att höra med människor hur man mår och så. Och det här brukar stämma för de flesta kristna, men ingen som vill prata om det, utan man håller kyrkmasken öppen. Halleluja! Hur är det idag, broder? Jo, tack, jag mår bra! Man vill ju inte visa någon svaghet, inte. Att man har sämre tro än någon annan. Jag är deprimerad i sinnet. Jag är nu i omständigheter jag själv inte klarar av. Jag ser inte längre någon fortsättning på min väg. Inte ens mina känslor finns längre där. Jag upplever mig totalt värdelös. Och inte nog med det. Jag känner att jag saknar någonting. Och så känner vi igen oss. Det här var fokus på oss. Här sitter David och talar om sig själv, hur han mår. Då förstår vi ju ganska snart att Gud i sin nåd tömmer oss både på känslor och upplevelser ett tag. Varför det då? Jo, för att vi inte ska bygga på det. Det här handlar om oss. Och då har jag skrivit så här, har du varit i den situationen någon gång? Många gånger. Du känner inget. Du upplever det totalt tom. Och med en timme i handen så ska du stå och predika inför människor. Det var ganska jobbigt i början innan man lärde sig att det var så här. Det kristna livet är inte att flyta omkring på en räkmacka genom livet. Det är inte så. Även om en del säger att det är så, men det är inte så. Utan det är att vara människa. Det finns ju ingen gång du blir människa som du har med Jesus att göra. När du blir dig själv. Då kan du ha din tro och samtidigt kan du bjuda på dig själv. Lite skoj och lite humor och allt det här. Alla som jobbar på båten vet att det brukar köra en hel del humor. Humor tror jag kommer från den heliga ande, va? Ja, så är det. Nu kommer vers 18 sen då här, det sista jag ska säga. Nu är det fokus på Gud. Det här tyder på att David mitt in i all sin prövning hade en tro som håller. För mitt inne i vår prövning, vet, det talas ju om att vi kommer att kastas in i prövning för att se om vår tro håller provet, står det om. Ja. Det här är en tro som håller provet. Att du inte släpper Jesus. Det är det som är liksom grejen. Att du inte struntar i allt, va? Ja, nu. Jag tänker så här, det är så modernt idag, våra ungdomar. Jag känner inte för det, det kan man säga. Då står det så här, fortsätt med vers 18, fokus på Gud. Men Herren tänker på mig. Hur visste han det då? Genom erfarenhet. Herren tänker på mig. Han ger mig ett värde. Åh, han bor ju i mig, va? Jesus, du bor ju i mig. När jag tänker på att du bor i mig. Jag behöver inte behaga någon. Jag har ju dig. Va? Han bor ju i dig också, om du tror. Du behöver inte hålla på med massa grejer och behaga människor och ingenting. Vad blir det kvar? Jag blir ju lovsång. Han räknar mig som rättfärdig, står det här. Han går före mig. Han bereder mig en väg rakt genom alla svårigheter. Ja, men han är sån. Han är herde, och en herde går före sina får och bereder en väg. Annars skulle han vara lögnare. Han är ingen lögnare, han är den gode herden. Den gode herden går före sina får. Han bereder vägen. Bara det bästa gott nog åt sina får. Sådan är Herren som bor i dig. Ta bara det här idag. Att han fixar det här. Men jag börjar förstå när det börjar röra sig i andens värld. Då börjar jag fatta. Jaha du. Gud, vad ska du ordna nu? Han har något på gång. Som är bättre än det brukar vara så. En kamp har det varit. Hela natten. Han går före mig och bereder en väg för mig rakt genom alla svårigheterna. Och så kommer det i slutet. Jag älskar det här. Men Gud, rappa på lite snälla. Alltså, det är ju det han säger där i slutet. Men rappa på lite då. Och det är alltid så. Han kommer precis i sista sekunden. Varför gör han det då, Janne, i ditt liv? Jo, du behöver nog det tydligen. Ja, då vill jag tacka Gud med er här till slut då. Och upphöja Jesus, för att du är den som är värd att upphöja. Så vi tackar dig för frälsningen, Jesus. Den dagen du gav ditt liv för oss och gjorde det här möjligt. Ja, när allting lades under dina fötter, Herre. Vi är så tacksamma för det, Herre. Tacksamma för att du bereder en väg för oss, Jesus. Och du för oss till vatten där vi finner ro. Om vi än vandrar i dödsskuggans dal, så är du där, och din käpp och din stav, de tröstar mig, i Jesu namn. Amen.